Vi går då in på Kristi och hans apostlars kanon. Den fråga vi nu ska ställa är: vilka böcker erkändes som kanoniska av Herren Jesus Kristus och av Nya Testamentets inspirerade författare? Vi kan inte besvara den frågan genom att hänvisa till en förteckning någonstans i Nya Testamentet, där det kort och gott räknas upp vilka som är Gamla Testamentets kanoniska skrifter. Det hade ju varit väldigt enkelt om det hade förhållit sig så. Men även om det inte finns någon sån förteckning, så kan vi ändå yttra oss om vilka böcker som är kanoniska enligt Nya Testamentets mening. Genom att lägga märke till hur man yttrar sig om den heliga skrift, så kan man dra slutsatser om kanon. Och svaret blir, vilket vi sen ska visa med exempel, att man accepterar judarnas kanon som Guds inspirerade ord. Man accepterar och man sanktionerar judarnas kanon, som vi har talat om förut. Alltså lagen, profeterna och skrifterna. Just de böcker som vi har i våra gamla testament. Vi finner i Nya Testamentet aldrig någon kritik av Gamla Testamentets böcker, eller att man vill ändra på innehållet i judarnas heliga skrifter. Tvärtom så kritiserar Jesus judarna för att inte ta sina heliga skrifter tillräckligt på allvar. Han kritiserar dem för att genom felaktiga utläggningar och tolkningar och utombibliska traditioner, egna stadgar, göra Guds ord i Gamla Testamentet om intet. Vi ska ta och hänvisa till några ställen i Nya Testamentet. Jag kan inte citera alla intressanta ställen här, utan ger hänvisningar. Först vill jag hänvisa till Romarbrevet 3:2, där det talas om att judarna har blivit betrodda med Guds utsagor. Det är alltså inte så att Nya Testamentet förnekar att judarna har fått uppenbarelsen, att Gud har givit dem de heliga skrifterna, givit dem sitt ord, utan tvärtom betonas det att frälsningen kommer från judarna, och judarna har blivit betrodda med Guds utsagor, Romarbrevet 3:2. Och Paulus skriver också i Andra Timoteus 3:16 de kända orden pasa grafe theopneustos, hela skriften är inspirerad av Gud. Och pasa grafe syftar då inte på vilka skrifter som helst, utan det syftar ju på de skrifter som Timoteus alltifrån barndomen har blivit undervisad i, helt enkelt de gammaltestamentliga heliga skrifterna. I Matteus 22:29 står det: ni far vilse, ty ni förstår inte skrifterna, inte heller Guds kraft. De far inte vilse genom att hålla sig till skriften, utan genom att de inte förstår vad som står. De är främmande för Guds kraft, främmande för evangelium. Och i Johannes 5:39 står det: ni rannsakar skrifterna därför att ni menar er i dem ha evigt liv, och det är dessa som vittnar om mig. De gör inte fel genom att rannsaka skrifterna, men de rannsakar i blindhet och otro. De ser inte att skrifterna handlar om Kristus och är Guds kraft till evigt liv. I Johannes 10:35 står det: om och skriften kan ju inte bli om intet. Skriften kan inte sättas ur kraft. Och det säger Jesus med, när han argumenterar om vad som är sanningen. Så hänvisar han till skriften, och vad skriften säger kan ju inte bli om intet. Och i Lukas 24:45 står det: därefter öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Jesu intresse är alltså inte att ta dem bort ifrån skrifterna, utan tvärtom att föra dem bättre in i skrifterna, så att de förstår vad skrifterna handlar om. I Apostlagärningarna 17:11 berättas det om judar i Berea som är ädlare till sinnes, sådana som inte utan vidare förkastar evangelium utan vill pröva om apostlarnas undervisning är sann. Då står det: de rannsakade var dag skrifterna för att se om det förhöll sig som nu sades. Och Romarbrevet 4:3 säger: vad säger skriften? Paulus, som plockar fram evangelium av nådan, Lena, en rättfärdig förklaring bara på grundval av Kristi återlösning och blod, en rättfärdig förklaring som vi får ta emot helt fritt, en rättfärdiggörelse genom tro. Då säger han inte: det här har Gamla testamentet inte sagt någonting om, det här är något alldeles nytt. Utan han säger istället: vad säger skriften? Och han visar att skriften lär just det som han lär. Och i Romarbrevet 10:11 säger han: skriften säger ju. Det är alltså typiskt för hans framställning. Han hänvisar till skriften. Skriften säger ju. Och det där går ju igen på så många ställen när han framhåller evangelium. Så betonar han ju enligt skriften. Detta har skett enligt skrifterna, precis som i Matteus evangeliet. Och han säger ju till Timoteus, andra Timoteus 3:15: du känner från barndomen de heliga skrifterna. Redan när han börjar Romarbrevet säger han ju i Romarbrevet 1:2, det han undervisar om, det är det som har talats genom profeterna, som Gud har talat genom sina profeter i heliga skrifter. Jesus säger i Matteus 5:17: jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Här finner vi den här sammanställningen, lagen och profeterna, för Gamla testamentets skrifter. Och i Matteus 7:12: detta är lagen och profeterna. I Matteus 11:13 följande: alla profeterna och lagen har profeterat in till Johannes. Och om ni ville tro det, han är Elia, den som skall komma. In till Johannes. Och han är Elia, den som skulle komma, den som den sista profeten Malaki hade talat om. I Matteus 22:40 står det: på dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Hela skriften alltså. I Lukas 16:16 står det: lagen och profeterna har haft sin tid intill Johannes. Och i Lukas 16:29: det har Mose och profeterna, dem må de lyssna till. Och Lukas 16:31: lyssnar de inte till Mose och profeterna, så skall de inte heller låta övertyga sig om någon uppstår från det döda. Johannes 1:45: den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nazaret. Så den som vi kan läsa om i de heliga skrifterna, den som Mose och profeterna har skrivit om. Och Paulus säger i Apostlagärningarna 24:14, jag tror allt vad som är skrivet i lagen och i profeterna. Jag litar på hela skriften. I Apostlagärningarna 28:23 står det att Paulus, citat, försökte att övertyga dem i fråga om Jesus med bevis både ur Mose lag och ur profeterna. Därmed höll han på från morgonen ända till aftonen. Och i Romarbrevet 3:21, där Paulus talar om en rättfärdighet från Gud, en rättfärdighet som gäller inför Gud, så säger han, som lagen och profeterna vittnar om. Alltså den rättfärdighet som är från Gud och en gåva till oss, den vittnar lagen och profeterna om. I Hebreerbrevet 1:1 står det ju, sedan Gud fordom många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna, och så vidare. Då betonas det alltså att Gud har många gånger och på många sätt, det vill säga i psalmer och visdomsord och historiska skildringar, tala till oss. Och nu då genom sin son. I Lukas 24:44, allt måste fullbordas som är skrivet om mig i Mose lag och hos profeterna och i psalmerna. Och i Lukas 24:27, han började att genomgå Mose och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna har sagt om honom. Allt det här är alltså exempel på hur Jesus och hans apostlar ständigt hänvisar till judarnas kanon så som Guds ord. Aldrig någon kritik, aldrig någonting om att ni ska akta er för dessa skrifter eller för somliga av dem. Vidare så kan vi notera att nästan alla gamla testamentets böcker är citerade i nya testamentet. De som inte är direkt citerade är Esra, Nehemja, Ester, Predikaren och Höga visan. Någon kanske kan invända att inte heller är Obadja, Nahum och Sefania citerade. Men de 12 uppfattas ju som en enda volym. Så att också den volymen, 12 profetboken, är alltså citerad. Även om inte varje avsnitt där inom är citerat. Vilket ju vore omöjligt. Hade inte Nya testamentet någon speciell anledning uppenbarligen att citera just Esra, Nehemja, Ester, Predikaren och Höga visan. Man har hävdat att de nytestamentliga författarna, de gjorde bruk av Septuaginta när de citerade från Gamla testamentet. Och då följer av detta, har man sagt, att alla de böcker som så småningom finns med i handskrifter av Septuaginta, av grekisk översättning, måste ha betraktats som kanoniska av de nytestamentliga författarna. Men den tanken håller inte. Kan sammanfattas i några punkter här. För det första, När Nya testamentet brukar Septuaginta så betyder inte det att Nya testamentet sanktionerar allt det som föreligger i grekisk översättning. Och därmed sanktionerar också felaktigheter i Septuagintas text eller direkta felöversättningar. Det betyder inte heller att Nya testamentet sanktionerar de oäkta tilläggen som har gjorts till de kanoniska texterna. I Septuaginta finns det ju till exempel flera tillägg till Esters bok. Och det finns tillägg till Daniel och så vidare. Det betyder inte heller att man då godkänner så kallade apokryfiska böcker. Detta kan man säga även om man skulle gå med på att de apokryfiska böckerna redan på Nya testamentets tid hade förts samman med översättningarna av de kanoniska böckerna. Även om man skulle gå med på det. Fast vi har redan sagt att det är mycket som tyder på, i varje fall finns det inga som helst säkra bevis för att man redan på Jesu apostlarnas tid hade förenat översättningar av apokryfiska böcker med översättningar av kanoniska böcker. Det här kanske är lättare att förstå om jag försöker hitta någon parallell. Låt oss säga att vi ska gå ut med den bibliska undervisningen till en folkgrupp som talar ett annat språk. Vad ska vi ta? De talar, det är frågan om jugoslaviska invandrare i Sverige. Och vi vet inte här riktigt vad vi ska använda då för material. Vi kan inte själva sätta oss ner och översätta Bibeln till jugoslaviska kanske, eller har inte tid med det. Men så visar det sig, vi får reda på att det finns en jugoslavisk bok i vilken det finns översättningar till jugoslaviska av Matteus och Johannes. Då skulle vi naturligtvis utan vidare kunna gå ut och evangelisera för dessa jugoslaver och sedan citera för dem ur till exempel Johannes evangelium, se Guds lamm som borttager världens synd och andra ställen. Och vi skulle då bruka den här jugoslaviska översättningen så långt den går att bruka. Vi skulle bara undvika de ställena där vi, om vi såg att det här är direkt felöversatt. Men det som tar fram innehållet, det skulle vi då kunna använda. Precis som jag här använder 1917 års kyrkobibel. Jag kan använda den utan att jag därmed har sanktionerat den här översättningen som alltid genom felfri och korrekt. För tvärtom, på de punkter där den är särskilt uppenbart felaktig, rätta den och gå ifrån den. Precis på samma sätt gör ju de nytestamentliga författarna. Så långt det går att använda Septuaginta så gör de det. Men om Septuaginta har varit allt för fri på något ställe så att den verkliga meningen som de vill lyfta fram inte kommer fram, då går de ifrån den. Då översätter de själva direkt. Då följer de inte Septuaginta. I andra sammanhang så kan de bruka Septuaginta fast den översättningen inte är så där särskilt bra. Men den fördunklar inte just den poäng som man vill lyfta fram. Därmed har man ändå inte sanktionerat och sagt att översättningen är den bästa och kunde inte ha gjorts bättre. Och ännu mindre så skulle ju vi sanktionera allt som finns i den där jugoslaviska boken jag talar om, bara därför att vi tog vara på översättningen av Matteus och Johannes som fanns i den boken. Det kan ju ha funnits massa andra saker också i den där volymen, och det har vi då inte tagit ställning till, bara därför att vi har använt oss av en del av materialet. Den här bibelkritikern Wildboer, som har skrivit om kanon i slutet av 1800-talet, han säger så här: man måste komma ihåg att knappast någon ägde på den tiden en komplett samling av de heliga skrifterna. De flesta synagogorna var inte ens så rika, och om någon hade dem alla så var alla rullarna separata. Alltså man har en anakronistisk föreställning om man tror att alla översättningar till grekiska som på 300-talet senare kunde föras in i samma handskrifter var tillsammans på Jesu tid, utan det var frågan om separata rullar, och det var få som hade alla rullarna till hands, och även om några hade det så var de ju inte i en volym, utan det var rulle för rulle. Det har säkert Wildboer rätt i. Jag sa att Nya testamentet brukar Septuaginta ta vara på kända formuleringar som fanns i den föreliggande översättningen, så långt som dessa översättningar och formuleringar kunde tjäna det ändamål som de har i tankarna. Och de bryr sig inte om att pedantiskt rätta till alla oväsentliga avsteg från det hebreiska originalet, sådana avsteg som inte påverkar deras argument eller deras tankegång. För det andra så kan vi säga, och det är ett argument, ett negativt argument eller ett argument utifrån tystnaden, att eftersom apostlarna inte direkt deklarerar att de inte kan acceptera samma kanon som judarna, så måste ju alla dra den slutsatsen att de accepterar samma kanon, den kanon som föreligger. Gjorde de det inte så hade de ju varit tvungna att säga det, annars skulle man tro att de accepterade den gängse kanon. Och som vi nyss sa, den omständigheten att de gör bruk av den grekiska översättningen som fanns kunde knappast missförstås till att innebära att de hade en annan kanon än judarna. Och för det tredje, fastän Nya testamentets författare, som vi har sett, citerar rikligt från de kanoniska böckerna, så citerar de aldrig från apokryfiska böcker. Ännu mindre tillskriver de apokryfiska böckerna kanonicitet, gudomlig inspiration. Man har visserligen försökt finna citat från apokryferna i Nya testamentet, men utan framgång. Redan tidigt har man gjort noggranna undersökningar av alla ställen som skulle kunna tyda på citat från apokryferna, och då har man funnit att det går inte att fastställa att det är verkliga citat från någon apokryf. Jag har noterat en som heter Bishop Cossin. Han skrev en undersökning redan 1672 som heter Scholastical History of Canon, där han noggrant går igenom alla påstådda ställen som skulle kunna vara citat från apokryfer. Och det finns en Thornwell som också har skrivit om det här, Arguments of Romanists Discussed and Refuted. Vi ska se på några ställen som man brukar lyfta fram i det här sammanhanget. I Hebreerbrevet 11:35b har vi en anspelning på en händelse i Israels historia som berättas i Andra Makabeerboken 6:18-7:42. Hebreerbrevet 11:35b. Jag ska slå upp det stället. Där står det: andra lät sig läggas på sträckbänk och ville icke ta emot någon befrielse i hopp om en så mycket bättre uppståndelse. Ja, det är tydligt att här har vi en hänvisning till något som hände under Makkabertiden och som också beskrivs i andra Makkabertboken. Det är alltså en hänvisning till en faktisk historisk händelse i Israels historia. Det kan ingen förneka. Men det är ju inte detsamma som att kanonisera den bok där denna händelse omtalas. Nya testamentet skulle också kunna, om det har funnits någon anledning till det, referera eller anspela på någon annan händelse. Det vill säga någon händelse som bara beskrivs i Iliaden eller någonstans, om det hade haft något intresse. Men i det här sammanhanget har det ju intresse att citera det här, eller anspela på det här, eftersom det gäller deras egen historia, Israels historia. Och varken vi eller Nya testamentets författare har någon anledning att ifrågasätta att det här verkligen hände, utan det var en fruktansvärd förföljelse på Makkabertiden, och många som heroiskt stod fasta i sin tro, vägrade att överge sin tro och därför fick lida martyrdöden på det mest gruvliga sätt. Vi kan ju också i den kristna kyrkan, vilket ju har skett, citera till och med i kyrkan, läsa högt Josefus skildring av Jerusalems förstöring. I 1695 års psalmbok, vill jag minnas, finns det utdrag från Josefus skrifter om just Jerusalems förstöring. Men det betyder ju inte att vi säger att Josefus har skrivit under gudomlig inspiration, att Josefus skrifter är kanoniska och finns inga fel i dem. Likväl kan vi citera ur sådana skrifter för att de kan vara nyttiga och lärorika. Så har vi uttrycket "det blev söndersågade" i Hebreerbrevet 11:37. Det står ju där: "det blev stenade, marterade, söndersågade, dödade med svärd. Det gick omkring höljda i fårskinn och gethudar, nödställda, misshandlade, plågade." Just det där att de blev söndersågade kan vara en anspelning på en tradition om att Jesaja led döden på det sättet under Manasses tid. Det finns nämligen en judisk tradition om att Jesaja led martyrdöden under Manasses första tid. Han blev söndersågad. Men återigen, därmed har inte Hebreerbrevet kanoniserat judiska apokryfiska böcker. Man har också hävdat att det finns direkta citat från pseudepigraferna i Nya testamentet. Främst hänvisar man då till Judas brev, vers 14 och 15. Där står det: "om dessa var det också som Enoch den sjunde från Adam profeterade och sade: se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar som de har övat och för alla de förmätna ord som de i sin syndiga ogudaktighet har talat mot honom." Det där stället tycks ju vara hämtat från Henoks boks andra kapitel. Men vad som här sägs är inte mera än vad som kan sägas på grundval av första Moseboks uppgift om Henok. I första Mosebok 5 får vi ju veta att Henok var gudfruktig. Vi får veta att han vandrade med Gud mitt ibland ogudaktiga, onda människor. Då kan vi av detta dra den slutsatsen och utan vidare säga att det här som nu står i Henoks bok, det stämmer med, eller det går inte utöver vad som framgår av första Mosebok. Nämligen att han som var gudfruktig, han måste ju ha varnat för ogudaktigheten, tillrättavisat sin samtida för deras ogudaktighet. Han måste ha varnat dem för Guds dom, annars så har han ju icke vandrat med Gud. Och när då Judas här gör bruk av vad som sägs om Henok i Henoks boks andra kapitel, så innebär det inte att han uttalar sig om hela Henoksboken, om dess inspiration eller kanonicitet. Lika lite som om en apostels citerande av någon grekisk diktare skulle innebära att han förklarar diktverket för kanoniskt. Paulus till exempel citerar ju grekiska poeter som Aratus, Menander, Epimenides. Och vi kan ju återigen tänka oss in i det här om vi citerar, låt oss säga, Johan Art eller Rosenius eller Chemnitz eller någonting, därför att det är ett bra och riktigt uttalande. Det stämmer med skriften. Då betyder inte det att vi har sagt att allt de skriver, eller det de skriver, är inspirerat och kanonisk text. Clemens av Alexandria och Origenes menade att Judas brev, vers 9, var ett citat från den pseudepigrafiska skriften Mose himmelsfärd. Det står i Judas, vers 9: icke så Mikael över ängeln. När denne tvistade med djävulen angående Mose kropp, dristade han sig icke att över honom uttala någon smädande dom, utan sade allenast: Herren näpse dig, eller Herren skall näpsa dig. Ja, nu kan vi inte verifiera Clemens av Alexandria och Origenes, eftersom den här boken Mose himmelsfärden finns inte längre. Vi vet inte om den har funnits, eller vi vet inte vilket ursprung den har. Det är möjligt att Judas ord här i vers 9 är formulerade i anslutning till Sakaria 3:1-2 istället. Där talas det om Herrens ängel, att han kämpar mot Satan, åklagaren, som det står, det är ju Satan på hebreiska. Han kämpar mot Satan för folkets räkning, och han säger till honom: Herren skall näpsa dig. Så det är ganska snarlikt det här stället i Judas 9. Green, som har skrivit om det här, om hela kanonfrågan, han tänker sig att man kanske som en bild kunde använda ordet Mose kropp om folket, precis som man kan använda Kristi kropp om det nytestamentliga gudsfolket. Så Mose kropp skulle då vara det gammaltestamentliga gudsfolket. Det vet jag inte vad man ska säga om, men han för fram den tanken också. Då kanske vi kan sammanfatta det här lite grann. Vi har sett att vår Herre och Nya testamentets författare erkänner den gudomliga auktoriteten hos de böcker som judarna betraktade som kanoniska. Man hänvisar ständigt till dem. Man sätter likhetstecken mellan deras undervisning och Guds ord. Det är Gud som har talat, eller Guds ande som säger det och det. när man citerar Gamla testamentets skrifter. Vi har också sett att i några fall kan Nya testamentets författare bruka vändningar som påminner om sådana i apokryfiska böcker. Men de citerar inte direkt några apokryfiska böcker. Inte heller gör de bruk av material i de apokryfiska böckerna på det sättet att det skulle innebära att de ger de apokryfiska böckerna sanktion som kanoniska och på samma nivå som lagen, profeterna och skrifterna. Vi har sett att Hebreerbrevet hänvisar till martyrer som nämns i Makkabeerböckerna. Men det innebär inte att Makkabeerböckerna betraktas som kanonisk skrift. Historiska fakta kan, sa vi ju, omvittnas också av profana källor, givetvis. Och när Judas brukar orden i Henoks bok, andra kapitlet, om Henok, för att framhålla att Henok var en gudfruktig man, så är ju de orden i Henok ingenting annat än en utvidgning av den sanning som kan härledas från Genesis. Det betyder inte att Judas fastslår att Henoks bok är äkta och kanonisk. Och så har vi de här citaten från pseudepigraferna som man har påstått föreligger. Och om de citaten så kan vi säga att där föreligger inga säkra citat. Ja, det blir lagom att vi tar en rast där, tror jag. Så ska vi se om jag har material sen till en lektion till. Det är väl nätt och jämnt det.